I år så firas ett 20-årsjubileum i talbokssammanhang. Det handlar om det digitala informationssystemet DAISY som tillgängliggör böcker, tidningar och annan text, bland annat för den som ser dåligt eller inte alls. Vi ska höra Jesper Klein som arbetade på MTM, Myndigheten för tillgängliga medier, när DAISY-formatet introducerades. Och han menar att numera är medvetenheten om behovet av tillgänglighet mycket större än den gången.
Det är en generell förändring som har skett, att medvetenheten bland människor som arbetar med att utveckla och förbättra de digitala tjänsterna i samhället, den ökar skulle jag säga ganska rejält. Alltså de som är med och liksom skapar webben och apparna, där tycker jag att det har verkligen skett en höjning i kunskapen om vilka behov personer med funktionsnedsättningar har när det gäller att använda digitala tjänster. Jag tror kanske så här att företagsledningar och andra som styr och ställer högt upp, de har nog kanske ofta tänkt att det där är någonting som de fixar där nere i webbgruppen som finns 10 våningar ner i organisationsstrukturen. Men jag tror att mer och mer så bör man förstå att det här är en fråga som ska hela vägen upp, högst upp i organisationsstrukturen och egentligen genomsyra arbetet på alla nivåer.
Det svenska DAISY-konsortiet fyller snart 20 år och har som vision att människor ska kunna ta del av information och kunskap på jämlika villkor oavsett funktionsnedsättning. Eller som de uttrycker det på sin hemsida, information ska finnas tillgänglig för alla vid samma tidpunkt utan kostnad och i ett format som var och en kan ta till sig. Ett högt ställt mål kan tyckas, men det började redan på 1980-talet med ett initiativ av Talboks- och punktskriftsbiblioteket, det som senare blev Myndigheten för tillgängliga medier. På 90-talet utvecklades programvaran och så bildades en internationell standard där bibliotek, högskolor, funktionshinder, organisationer och företag runt om i världen samarbetar för att underlätta läsning för de som har behovet. Och Jesper Klein bekräftar att även om världen har förändrats mycket på drygt 20 år så har målet med DAISY legat fast.
På den tiden jag fanns med i sammanhanget och jobbade på MTM, tidigare talboks- och punktskriftsbibliotek, då var ju att främja användningen av DAISY-formatet i Sverige och behoven kring att tillgängliggöra läsning. Mötet hette DAISY-konferensen på hösten 2002. Jag var där. Och mötet leddes av den dåvarande chefen för talboks- och punktskriftsbiblioteket, Ingar Bäckman Hirschfeldt. Det var mycket hennes initiativ också, att den här sammanslutningen Svenska DAISY-konsortiet bildades.
Om man ska sammanfatta utvecklingen för talböcker som genom tjänsten Legimus och för taltidningar och andra tillgängliga medier som använder DAISY-tekniken, så är det ett ord som återkommer, säger Jesper Klein.
Ja, jag tänkte på det på vägen hit. Jag tror att ordet digitalisering är nog det ordet jag ändå landar i. Det låter lite tråkigt, men det är nog ändå det ordet jag landar i som sammanfattar den eran bäst. Jag tittade lite på siffror. Det man kan se är ju att användningen av Legibus och användningen av Storytel, BookBeat, Bookus Play och de här tjänsterna, Nextory, har ju bara ökat nu. Otroligt under de senaste 10 åren. Från nästan ingenting runt 2008-2009 till nu Legimus 2 miljoner nedladdningar på 1 år. Och det är helt fantastiskt. Pilarna har pekat uppåt under de här senaste 12-13 åren. Och innan dess, det var ju då när liksom de första stegen togs. Digitalisera innehållet, gå från analog till digital och internetbasera tjänsterna, distributionen, ordna så att man kan själv betjäna sig. Alltså man själv kan gå in och hämta eller läsa en bok när som helst på dygnet. Alltså innan det var genomfört, då var man ju beroende av till exempel kunna kontakta ett bibliotek eller besöka ett bibliotek för att kunna låna en bok och låna hem och ta med sig hem. Sådär. Det tror jag är den stora förändringen egentligen. Först analogt till digitalt och sen 24/7 tillgång strömmande i telefonen.
Men om man tänker ur tillgänglighetssynpunkt då, just för personer med synnedsättning. Och så nu finns ju de här digitala tjänsterna, men alla de är ju kanske inte alltid så tillgängliga då. Så där har man liksom att i takt med att hela fältet har digitaliserats. Det finns ju också möjligheter där. Det kan ju göras tillgängligt när det görs. Alltså hur väljer man spår där? För att man måste väl både jobba på att digitalisera det som finns och sen också haka på det där att när hela fältet digitaliseras.
Just. Ja, men det här har ju varit den stora utmaningen under den här perioden. Och jag vet att när jag började arbeta med det här i början av 2000-talet, då sa ju statistiken ungefär att 80% av alla personer med synnedsättningar var över 80 år gamla. Och dessutom kanske 80-90% av den gruppen, alltså de som är 80 plus, var inte användare av internet, datorer, smarta mobiltelefoner. Det tror jag har skiftat lite grann nu. Jag tror inte att det är riktigt så längre. Så det är ju en förändring att målgruppens förmåga att ta till sig digitala tjänster har förbättrats sedan dess. Samtidigt så tror jag att en del grejer har blivit svårare. Jag tror att webben på sätt och vis är stökigare nu än vad den var i början av 2000-talet. Talsynteserna har väl blivit bättre på engelska. Jag vet inte om de har blivit så otroligt mycket bättre på svenska egentligen.
Men jag tänker också det här i och med att teknikskiftena, det blir tätare mellan dem. Det blir kortare mellan generationerna så att säga, att man får olika teknikbakgrund.
Precis.
Så att även om det är så att fler med synnedsättning idag som får en förvärvad synnedsättning har tidigare vana av att använda digitala, alltså som webben och så, så kan det ju vara så att man ändå har en annan bakgrund också, beroende på när man fick sin synnedsättning och så.
Ja. Ja, det här med förkunskaper och allt det här är oerhört centralt. Och det är väl därför också det är så otroligt viktigt att det finns en offentligt finansierad tillgänglig medieverksamhet i Sverige som bedrivs både av myndigheten MTM men också av andra kommuner och andra aktörer. Därför att då kan man utan egentligen att ta kommersiell hänsyn så kan man skapa tjänster som är inkluderande för fler. Och jag läste att antalet användningar av den här talboken kommertjänsten som MTM har ordnat tillsammans med bibliotek och andra, den har ökat också i användning, vilket är ju jättepositivt. Den kanske står för, inte jag, mindre än 5% av helheten av talboksanvändning. Men det är ju en väldigt viktig 3-5% därför att man kan misstänka att de som använder den tjänsten antagligen inte använder kommersiella ljudböcker, till exempel Storytel-appen och sådär. Den här personen kommer då att få tillgång till de böckerna som har placerats i bokhyllan i sin Daisy-spelare utan att själv behöva logga in på webben, använda en dator eller en telefon eller sådär, utan man får böckerna direkt i sin Daisy-spelare. Också då, som jag förstår det, tillsammans med sin dagstaltidning.
Ja, jag sitter här med Jesper Klein, konsult och tillgänglighetsförespråkare. Men Daisy i sig som begrepp, det är inte låst till en särskild teknik.
Nej, precis. Daisy är bara, nu blir det tekniskt här, men det är bara ett sätt att organisera den digitala informationen i filer, om man säger så. Ja, text och ljud och någonting som är Daisy. Man kan ta till det sig genom att strömma det eller ladda ner det eller ha det på en CD-skiva eller på ett USB-minne. Alltså det är allt det där i Daisy.
Mm. Och vad står det för? Digital...
Det är Digital Accessible Information System.
Okej, okay, alltså digitalt tillgängligt informationssystem om man översätter det så här lekmannamässigt. Så att egentligen, de som lyssnar på vår tidning i en CD-skiva, de är redan så att säga digitala på ett sätt, men de är analoga och digitala för de behöver CD-skivan och mata in i sin läsare.
Ja, just det. Men så är det väl att den här så kallade digitala transformationen, förändringen att gå från det analoga fysiska till det helt digitala, den sker långsamt på många håll och kanter och den kan också ske partiellt, alltså att en aspekt av den kanske har skett men en annan har inte skett.
Men vad tänker du för framtiden här då? Liksom man ser hur det har gått från kassett till CD och nu mycket ligger digitalt på internet och laddas ner kanske till läsare och sådär. Vad tror du, var jobbar man nu för att liksom öka tillgängligheten för grupper som har svårt att ta till sig tryckta medier?
Övergången till digitalt behöver ju fortsätta drivas på och göras tillgänglig för fler eller ännu fler och så. fortsätta tillhandahålla stödet för att kunna ta till sig och så som behövs. För det är inte alla som kan hantera en, säg en iPhone med Legimus-appen på. Även om procentandelen som kan det växer fortfarande. Och den är redan hög. Men det finns många kvar som inte kan. Eller som, de kanske kan lite grann, men det är liksom inte tillräckligt enkelt och bekvämt för att det ska passa dem. Men jag tror att det också blir så att fokus lite grann kommer att skifta lite mer mot innehållet. Jag tänker till exempel på sånt som inläsningskvaliteten. Se till att böcker är inlästa på rätt sätt, på ett sätt som passar de flesta om man säger så.
Men den där spänningen tänker jag är lite intressant, för att det handlar väl också om, så att säga, ska man gå myndighetsvägen eller ska man jobba mer kommersiellt? Antagligen handlar det inte om att välja, utan att man måste göra båda. Att sikta på specialutvecklade tillgänglighetshjälpmedel och så, men också att försöka få branschen och så att göra mer tillgängliga produkter.
Ja, men som ett exempel så kan man väl se en sån stöttesten som var aktuell för 20 år sedan. Den blev ännu mer aktuell 2010, och jag kan tänka mig att den är ännu mer aktuell nu. Det är ju att ska man använda skattemedel för att tillverka talböcker om kommersiella bokförlag samtidigt gör samma bok som en ljudbok och ger ut kommersiellt? Är det liksom, är det meningsfullt att på något sätt dubbelspendera på att den här talboken kommer ut? Och då har jag förstått det som att i och med att många människor fortfarande står utanför möjligheten att kunna använda sig av de kommersiella utbudet, så finns det fortfarande ett starkt behov av Legimus till exempel. Samtidigt kan man ju tänka sig att på lång sikt så kanske den skillnaden, eller det behovet blir mindre. Vad jag har förstått så är det att i Legimus så finns det delvis annat material än vad som finns i de kommersiella ljudbokstjänsterna. Ganska mycket, det kallas backlist i bokbranschen, alltså gamla böcker, stigtränter, deckare. Böcker som vars kommersiella intresse har egentligen gått ner rejält för ganska länge sedan. Men ni vet, böckerna i Legimus, de började tillverkas på 60-talet. Det är en fantastisk sak alltså, att det har en sån lång historik i Sverige.
När det gäller tillgänglighet så kan det ju vara vissa saker när man behöver en viss sorts anpassning som gör att det så att säga är en speciallösning som behövs just för mig. Men i vissa fall kan det ju vara så att tillgängligheten för en del gör det också mer tillgängligt för alla.
Precis.
Så att ibland är det ju inte en motsättning heller att öka tillgängligheten gör ju inte att någon annan blir utesluten så att säga. Men sen kan det ju vara så att vissa lösningar är bara till för vissa grupper för att det inte fungerar för de andra.
Visst.
Men när det handlar om trappor till exempel och göra ramper istället, så är ju inte det att man inte kan gå in där om man inte sitter i rulle eller har rullator, utan man kan ju gå upp för en ramp med fötterna också.
Ja, men så är det ju verkligen. Men det kan vara lite så att begreppet design för alla, alltså att alla människor ska inkluderas i designen av vårt samhälle, inklusive den digitala delen av samhället, den har kanske lett till bland att man har liksom stormat in i tanken att vi ska fixa det för alla i den här lösningen som vi gör. Och ibland har man kanske nästan lite för mycket glömt bort möjligheten att särlösningar för enskilda grupper faktiskt kan vara en väldigt bra lösning också. Så jag tror att det är rätt mycket där att man ska tänka två tankar samtidigt. Man kan behöva se över, behövs det särlösningar här eller funkar det faktiskt med one shoe fits all? Ett exempel är ju till exempel sånt som gäller begriplighet, och där finns det ju, det finns ju någonting som heter lättläst, alltså text som passar extra bra för personer som behöver, ska säga, en väldigt hög nivå av begriplighet om man säger så i text. Men där kan man ju tänka sig till exempel att människor som håller på att lära sig att läsa när de är barn till exempel, de har nytta av lättläst. Människor som håller på att lära sig svenska i vuxen ålder för att de till exempel har kommit hit som flyktingar, de kan också ha nytta av lättläst. Och personer med intellektuella funktionsnedsättningar kan också ha nytta av lättläst. Däremot kanske personer som inte har de speciella behoven typiskt inte har nytta av lättläst.
Då tycker man att det går för långsamt eller blir för förenklande.
Ja, då behöver man den där fullödiga, krävande texten kanske. Det är ju ett exempel där det kanske inte är så att one shoe fits all
Men idag, eller i år då, i höst här, så ska Myndigheten för tillgängliga medier fira att det är 20 år som det här sättet att jobba har funnits i Sverige. Vad ska man göra? Vad ska man fira då?
Det kommer vara ganska mycket känslan av att det har gjorts någonting väldigt bra under de här åren. Samtidigt finns det mycket kvar att göra också.
Avslutade Jesper Klein, tidigare på MTM, idag konsult inom digital tillgänglighet. Han intervjuades av Henrik Jansson på taltidningen Läns och Riksnytt.